Den senaste tiden har vi sett republikens president Alexander Stubb i främsta ledet i flera möten som gäller Ukraina. Han satt bredvid Zelensky i Kiev på årsdagen av kriget och han satt bredvid Macron framför kommissionsordförande Ursula von der Leyen på toppmötet i London under det som kallades vår generations ödesstund för Europa. Vår president trendar också i sällan skådad omfattning på TikTok och YouTube och folk världen över skriver i sina somekommentarer att de vill ha en ledare som han. Kan alltså Alexander Stubb rädda Ukrainas framtid? Och vilken är hans roll? Ja, det ska vi tala om den kommande kvarten här i Nyhetspodden. Idag tillsammans med mig Susanna Sjöstedt och svenska Yles medarbetare i Baltikum Gustav Antell som är specialiserad på säkerhetspolitik.
But we lost our sovereignty. You know, we couldn't decide the clubs we wanted to join. We were able to join the EU only when the Soviet Union collapsed in 1995. And we lost 10% of our territory, including the areas where my grandparents were born and where my father was born.
Ja, Alexander Stubb är alltså het på sociala medier. Hans tal från olika toppmöten trendar på TikTok och då det ska tas bilder med Zelensky och de europeiska ledarna som vill hjälpa Ukraina att nå fred så står vår president alltid i första raden och ler medan till exempel NATOs generalsekreterare hamnar längst bak. Gustav Antell, du har länge följt med internationell säkerhetspolitik, NATO och också president Stubb och har nu nosat runt lite kring just det här. Vilken verkar Alexander Stubbs roll vara internationellt?
Jo, alltså det är viktigt att här säga det, att det är faktiskt sant. Det är inte bara så att han verkar ha stigit fram och ha den här rollen. Att experter har noterat det här, de jag har talat med nu som alla sagt att jo, vi har sett det. Men det de säger är att om man tittar på innehållet också i de här uttalandena, vi har ju inte sett de direkta planerna kanske, men ändå så är det helt enkelt de mest seriösa planerna som Europa någonsin har haft när de ska ta itu med Ryssland. Och man ser inte mer de här europeiska stormakternas attityder där.
Nej.
Utan mer den här realistiska synen på Rysslands hot. Så exakt ingen har sagt att Stubb har någon slags ny roll, men det är svårt enligt de experter jag har talat med att påstå att han inte skulle ha det.
Precis. No, rent bildligt, alla de här fotografierna som vi ser till exempel. Varför står han där alltid i främsta ledet?
Jo, alltså, här finns det konkret. Alltså, han representerar Finland som en förebild i Europa. Det ska vi komma ihåg när det gäller säkerhetspolitik. Att det är liksom sant att vi är en förebild.
Mm-hmm.
Men han representerar också östflanken. Han är där för att visa den närvaron. Och därför får han ofta stå bredvid Zelensky. Och det visar ju då att här är det någon realist som har kommit så här nära. Symboliskt visar det ju då den här nya säkerhetspolitiska verkligheten, en maktförskjutning österut. Kriget har blivit en del av Europa på sätt och vis nu. Och nu är det slut på önsketänkande. Nu är det här är på riktigt. Och det är det som många läser in i att Stubb står där.
No, vilka är då Alexander Stubbs styrkor i ett sådant här internationellt perspektiv?
Alltså, för det första så är det ganska ovanligt att en president också är försvarsmaktens överbefälhavare som i Finland. Så redan där har han ju en bra position. Men sen också att
en äkta tyngd alltså.
Precis, en äkta tyngd som man ska ta på allvar också. Sen har han personlig erfarenhet av Ryssland som går tillbaka egentligen till Rysslands krig mot Georgien 2008.
Då var han utrikesminister.
Ja, han var utrikesminister och Finland var då som nu ordförande för OSSE, alltså Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa. Så han hade väldigt mycket direkt kontakt med Ryssland på den här tiden. Sen är han ju annars också, just som utrikesminister, han är ju mer känd som före detta utrikesminister än som före detta statsminister. Det är hans utrikespolitiska kompetens. Han har varit Europaparlamentariker, före det jobbar han i Bryssel, så han har väldigt djupa kontakter där. Ja. Han har kontakter inom NATO, han har i USA och då Ryssland som vi sa. Och sen är det jätteviktigt att han kommer bra överens, eller alltså Volodymyr Zelensky lyssnar på honom. Det är ju alltså en nyckelfråga här nu när Europa ska satsa på sin säkerhet, men också se till att stödet till Ukraina blir mer konkret och nära. Och sen, och det tror jag också är jätteviktigt, han anses ha en personlighet som gör att han kanske möjligen ska vara den här personen som till slut kan hantera Donald Trump på något sätt. Mm-hmm. Åtminstone så ska han väl ha den här erfarenheten att på rätt sätt kunna säga nej eller inte komma med eftergifter åt Trump.
Mm. Hur ska han kunna göra det?
Alltså, det här är ju det att vi har sett så många åka till Vita huset nu på senare tid, men också tidigare, träffa Trump där och kanske komma misslyckas på något sätt.
Mm. Alltså, ja, det blir utkällda eller så är det för smörigt.
Ja, precis. Och Trump ser ju allting som en svaghet. Mm. Allt det här är ju det. Och Alexander Stubb har en personlighet som man hoppas ska kunna på något sätt charma Trump, om det nu är rätt ord.
Mm. Mm. Nu har du Finlands styrkor i ett sånt här europeiskt internationellt perspektiv. Vilka är de? Du sa att vi är en förebild.
Ja, vi är en förebild och delvis så är det vår erfarenhet. Alltså, allt från vinterkriget som ju är väldigt känt, speciellt i Östeuropa, men nu också i Västeuropa började det minne komma tillbaka. Mm. Men alltså, vi har i decennier haft fördelen, kan man säga, att leva väldigt nära Sovjetunionen och under ett hot som har varit, vi har upplevt potentiellt militärt. Och vi har kunnat bygga upp vårt försvar. Mm. Alltså de andra östflanksländerna hade ju i princip inget eget försvar.
Mm, precis.
Då i början av 90-talet när Sovjetunionen sprack och satelliterna blev självständiga. Så den här erfarenheten är unik. Mm. Och sen i och med att vi blev NATO-medlemmar så har vi också börjat dela med oss av det här. För det första vad totalförsvar betyder. Mm. Som ju är viktigt när man talar om resiliens och så, men också helt enkelt det att våra säkerhetsanalyser som görs i Finland har ett väldigt gott rykte, hög kvalitet, stor bredd, och det här, före vi blev medlemmar i NATO så visste kanske inte Europa om hur duktiga vi var, men nu är vi liksom illa tvungna att dela med oss av vår kunskap.
Mm, just det. Och det kanske i och för sig också en sån kunskap som man inte kanske gärna skyltar med, för att det eller jag tänker så här liksom att det, alla behöver kanske inte veta riktigt precis hur bra man är på sitt försvar.
Ja, jag har varit på många sådana här olika, speciellt i Baltikum och Östeuropa, sådana här militärpolitiska konferenser och seminarier och sånt, och jag kommer ihåg hur de finska deltagarna alltid brukar sitta tysta i hörnet, och jag frågar dem ibland att varför säger ni ingenting? så måste vi åtminstone lite skylta med det, vi är illa tvungna.
Gustav Antell har också nyligen intervjuat den brittiska kända säkerhetsexperten Keir Giles. Giles säger att det nu är viktigt att det är Europa och inte EU som tar ledarskapet i diskussionerna om Ukrainas framtid, givetvis tillsammans med Ukraina. Men det ska inte vara EU eftersom EU är för långsamt och exkluderande som organisation, säger Giles. Utanför EU finns ju till exempel Norge, Storbritannien och Turkiet som är viktiga att få med i processen. Giles säger också att han tycker att det är bättre med en ledare som skulle föra Europas talan än en hel liten grupp.
Somebody needs to step up, grab Europe by the shirt front, shake it into a weakness and then provide a common picture to present to the Americans.
Varför det, Gustav?
Här säger han att det i första hand handlar om att vi nu lever i en tid där tiden är ganska knapp. Mm. Det händer väldigt mycket nu, och till exempel Trump som väl är en slags katalysator för stora förändringar, så han har ju ingen respekt överhuvudtaget för sån här europeisk konsensusprocessande för att komma till beslut. Så det är en viktig faktor. Dessutom så har man en ledare, och det råkar vara en bra ledare, det krävs ju det. Så då är det lättare att inspirera till handling. Och inte bara liksom, har man en grupp så kan de alla säga lite olika saker, och så håller vi journalister och kanske andra också på att fundera på vad det betyder. Plus att alltså, när tiderna förändras och det liksom verkligheten på sätt och vis förändras snabbt, så en ledare kan kanske navigera och se liksom det här att vad är skog, vad är träd och vad är mitt emellan. Och på det sättet är det viktigt. Dessutom så förutsätter han ju att det här är då en ledare som inte har det här som han kallar magiska tänkande, att nu ska vi skicka fredstrupper till Ukraina trots att USA säger att de inte ger några garantier, eller att Ryssland säger att det kommer aldrig att hända. Att sådana här då magiska idéer, så de kanske försvinner. Och sen när vi talar om Stubb som ett exempel, så just det här att kunna ha ett strategiskt, ett europeiskt narrativ som människor förstår.
Diskussionen om fred i Ukraina tog ett steg framåt igen på tisdag kväll, då Ukraina och USA möttes i Saudiarabien. Nu då vi spelar in det här avsnittet på onsdag förmiddag, så vet vi att Ukraina gick med på USAs krav om en 30-dagars vapenvila. Och i utbyte lovar USA att bland annat återuppta sitt militära stöd till Ukraina. Nu sitter många och väntar på Rysslands svar på den här föreslagna vapenvilan. Men det är ju just nu främst USAs Donald Trump som har sagt att han vill se ett snabbt slut på det här kriget. Men Gustav, om man frånser det rent personliga lidande som det här kriget innebär, skulle du säga att det annars är viktigt för Ukraina eller Europa att det här kriget snabbt tar slut?
Om man ser det just kallt på det och inte tittar på det mänskliga lidande på kort sikt, för på lång sikt så finns det ju kvar kanske sen. Men alltså ett snabbt slut har inget egenvärde för möjligen någon annan än Trump. Det här är ju dyrt för Ryssland. Man måste komma ihåg det att Ryssland kanske har råd nu, men det betyder att någon gång måste alla skulder betalas tillbaka. Någon gång så får man leva med att Kina har kontroll över landet och sådär. Så Ryssland har inte, egentligen är Europa uthålligare. Så det som det handlar om nu är det att Ukraina har bråttom eftersom Trump har bråttom. För att Trump kan liksom skada Ukraina på slagfältet. Så Europa måste liksom visa nu att vi är ett med Ukraina. Vi förstår Ukraina, men, och det här är ju jättesvårt förstås, hur ska vi få Ukraina att våga bromsa så att vi i Europa hinner få en röst, så att vi kan vara kanske med vid det här förhandlingsbordet som en partner, Ukrainas partner liksom. För att om det här går väldigt snabbt, och som Trump vill, som Ryssland då antagligen vill, för Ryssland är det ju viktigt att de får igenom sina villkor, inte vill de ju ha bara utan några villkor. Men så det är en jättesvår fråga. Bara den tanken att man i Ukraina, många experter säger om Ukraina, alltså att de ser inte egentligen ett snabbt slut på kriget som den bästa lösningen, men att USA kan tvinga dem till dåliga kompromisser.
Mycket intressant. Tack Gustav Antell för den här analysen. Du har lyssnat till nyhetspodden från Svenska Yle tillsammans med mig, Susanna Sjöstedt, och Svenska Yles medarbetare i Baltikum, Gustav Antell, som är specialiserad på säkerhetspolitik. Nyhetspodden utkommer varje vardagsmorgon, och lättast kan du ta del av vårt utbud genom att logga in på arenan och gilla oss där, för då får du bud om alla nya avsnitt. Ljudmix gjordes idag av Mike Grönros, och Lukas Dahlström är producent.